Jag kommer att börja gräva i ett mycket, mycket spännande ämne. Och under de här 4 gånger som jag har kvar att predika detta år så kommer jag att försöka att gå igenom det här. Nej, ibland blir jag förskräckt när jag tittar på kalender och ser att man kanske hinner inte mycket. Har ni hört ordet samvete någon gång? Det har ni gjort. Hur är det med era samvete? Har ni gott samvete att ni sitter här idag? Så ni har gott samvete även att ni sitter här idag och världen där ute går förlorad. Och så har ni gott samvete för att vara här. Och vilken reklam för predikan, va? Ja, så tufft ska jag inte börja, men låt mig få säga så här. Det är ett ämne som jag tror är både viktigt och känsligt och svårt. Sällan pratar vi om det faktiskt i våra kyrkor, om samvetet, eller hur? Jag skulle våga säga så här att det finns otroligt många kristna, ja, vi talar om oss nu, som kämpar med den här saken. Och jag menar, jag är nummer ett som har kämpat under livet med den här saken. Fungerar? Hörlurar eller? Inte. Men de kanske inte behövs som jag talar. Min fru brukar säga till mig varje gång jag pratar i telefon, lägg ner telefonen, de hör det ändå. Okej, se till att det fungerar så att Karin hör. Låt säga så här att jag som sagt var, det här är mycket omfattande ämne och känsligt ämne. Jag skulle våga säga att väldigt många av kristna som jag i alla fall möter och utgår från mig själv. Gör inte allt vad Gud skulle vilja göra genom dem på grund av samvetet. Det är en känslig sak som vi har inom oss, eller hur? Låt mig få läsa Wikipedias definition på samvete. Om jag, innan jag läser det så skulle jag vilja säga så här att samvetet är en av de absolut viktigaste faktorer i människans liv. Håller ni med om det? Okej. Och då tänker jag så här. I och med det är så viktigt så borde vi bemöda oss lite med den saken så att vi gör vårt samvete. Hör nu vad jag säger. Att vi gör vårt samvete till medarbetare i våra liv och inte till vår fiende. Att ha samvetet som fiende är en av jobbigaste saker som finns i livet. Och jag vågar säga att nu ska jag nämna redan en av 3 sorters samvete och vi kommer snart in på det. Att ha dåligt samvete är troligtvis en av de största fiender för Gud för att använda oss. Okej, definitionen som Wikipedia ger är ganska lik biblisk faktiskt. Tack och lov. Och säger så här, samvete är rättskänsla. Det är förmåga att avgöra mellan rätt och fel. Och hör på det här, det är förmåga att få skuldkänslor. Förmåga till skuldkänslor. Och snälla någon, det här är väl inget roligt. Men det är en otroligt viktig aspekt. Det är en förmåga till att få skuldkänslor. Stanna upp och tänk lite vilken värld vi lever i. Låt mig få säga så här. I den postmodernistiska världen, där sanningen urvattnas, och inte bara urvattnas, utan totalt relativiseras. En av konsekvenserna av denna processen är att vi har fler och fler människor som inte har något samvete och bryr sig absolut ingenting om det som de gör, vilka konsekvenser saker kommer att ha. Den postmoderna världen har bidragit till att vi har fler och fler människor, om man kan uttrycka nu så, som inte har något samvete. Egentligen har de samvete, men vi ska titta lite på vilket. Så det är intressant att Wikipedia säger att samvetet bland annat betyder att ha skuld, att ha förmåga att få skuldkänslor. Okej, nu vet jag att någon ska på en gång tänka så här, vänta, står jag nu? Du vet att Bibeln säger att Gud är inte en dömande Gud och alltihopa. Absolut, så vi predikar, tack och lov. Evangeliet är goda nyheter. Evangeliet är inte en nyhet som belastar vårt samvete. Men att ha förmåga att få skuldkänsla är otroligt viktigt. Och lyssna vidare vad Wikipedia säger. Det säger att delvis är samvetet medfött och delvis är det inlärt. Väldigt bra grejer, eller hur? Så till och med Wikipedia erkänner att människan föds med samvetet. Varifrån är det? Vilken metall i Big Ben hade förmåga att greja samvetet fram? Det ska vi inte diskutera nu. Men på något sätt dök det upp. När silver och guld blandades och lite eld så började silvret frambära samvetet. Halleluja för det. Ja, jag älskar det här. Okej, men vi... Så på grund av det så ser FNs deklaration om mänskliga rättigheter att deras filosofi om mänskliga rättigheter grundas på att varje människa är utrustad med förnuft och samvete. Fantastiska saker. Okej? Så, samvete anses delvis vara medfött. Och samvetslöshet betingas av dåliga erfarenheter och anses vara en störning i människans liv. Samvetslöshet anses vara en störning i människans liv. Med andra ord skulle vi med enkel svenska säga så här. Människa utan samvete är inte normal människa. Okej. När den som känslig grej så är det verkligen viktigt att förstå att samvetet, om den är inte vår vän och medarbetare, så kommer vi att ha problem med det. Romarbrevet 2:15, vi ska titta på några nyanser av biblisk definition. Lägga till några nyanser här. Romarbrevet 2:15 säger så här. De människor som inte tror på Gud, säger, de visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Och det vittnar också deras samveten och när de är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Okej, okay. Så här har vi redan samvetets roll. Den antingen, vad gör den? Den antingen rättfärdiggör oss eller anklagar oss. Men det är uppenbart att samvetet utifrån den här versen skulle man kunna säga att samvetet är egentligen den förenade kunskapen som vi har, information som vi har utifrån Guds lag och så vidare. Och den kunskapen som Guds lag ger oss, den ger oss förmåga till insikten om vad som är gott och vad som är ont. Och till och med kräver av oss att bestämma och besluta oss för det som är gott. Så Bibeln går lite vidare liksom och säger så här. När vi får en information och vår inre människa reagerar på det, så reagerar vårt samvete på den informationen och ger oss förmåga att få insikt i den situationen och vad som är gott och vad som är ont i den situationen. Men den också då utmanar oss, kräver av oss så att säga att fatta ett beslut för det goda. Det är därför Bibeln bland annat säger att om vi vet vad det är gott att göra och inte gör det, så räknas detta som vår synd. Och det här vill inte Wikipedia självklart skriva om, för att då går vi för långt. Okej? Med andra ord, så, eller det som Bibeln talar också om samvetet, det är att samvetet är center för alla tankar, för alla våra aptit, önskningar och alla våra avsikter. Det är egentligen samma definition som för hjärtat. Om ni tittar på Bibelns definition på hjärtat så är det precis samma som en definition på samvete. Och i Gamla testamentet så används ordet för samvete egentligen inte så mycket. I en av våra översättningar i den där Bibeln, Svenska folkbibeln, så används det ordet. Men om ni tittar i de andra översättningar så används ordet hjärtat i Gamla testamentet mera än samvetet. Jag ska läsa från Första Samuels boken, bara någon vers där, kapitel 24, och se där hur det funkade i Gamla testamentet. Kapitel 24, det är så att Saul förföljer David och David nu får tillfälle att döda Saul. Och i vers 4 så står det skrivet att, eller i vers 5 står det skrivet så här: Davids män sa till honom, se, detta är den dag som Herren har talat till dig om. Se, jag ger din fiende i din hand så att du får göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar obemärkt av en flik på Sauls mantel. Men efteråt slog Davids samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. I de andra översättningarna står det skrivet att hans hjärta darrade när han gjorde det. Och hans hjärta blev orolig i honom när han gjorde det. Varför i hela världen? Han skar bara en liten flik av Sauls mantel. Uppenbarligen därför att den anden som Gud har blåst in i människan när han skapade henne, den oberoende om den är på nytt född eller ej, så har den förmåga att urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Man brukar säga i teologiska sammanhang att samvetet är tredje största auktoritet och bevis på att Gud finns faktiskt. Och jag måste säga så här enkelt, även om jag inte skulle vara någon teolog. Jag begriper inte varifrån den omateriella verkligheten finns i oss människor om den omateriella världen inte existerar. Enkelt. Jag begriper varför det här bordet finns. Det fattar jag. Men varifrån i hela friden har samvetet kommit? Okej. Så låt oss gå vidare. Så Davids hjärta slog honom. Och intressant i kapitel 25. Nu har han ännu en gång tillfälle att göra något. Och han kunde gjort det faktiskt. Vet ni vad? I människornas ögon skulle det inte varit något konstigt om David helt enkelt dödade Saul och gjorde slut på förföljelsen. Han var ändå en ogudaktig kung så att säga. I kapitel 25, verserna 30-31, så säger, nu är det ett annat tillfälle. David bestämde sig att ta itu med en man som heter Dore. Hans namn betyder dårskap, Nabal. Och han ger sig iväg för att fixa denna Nabal. Och då kommer en klok kvinna, halleluja, Abigail, honom till mötes. Och hon ser till honom följande saker när hon hindrade honom att hämnas på Nabals otrevlighet. Hon ser till honom så här i kapitel 25, verserna 30 och 31. När Herren gör med min Herre all det goda som han har sagt om dig och gör dig till furste över Israel, ska detta inte vara en stötesten för dig eller ge min Herre samvetskval? Att du har utgjutit blod utan orsak och att min Herre själv har skaffat sig rätt. Vilken kvinna. Nästan skulle gå att jämföra henne med min fru Soila, vet ni. Jag menar, vet ni vad, jag minns situationer, jag skämtar inte, jag minns situationer i mitt liv när jag hade intentioner att göra något och min fru sa, ta det lugnt. Och jag är så glad att jag har lyssnat på henne. Och jag vet när jag inte lyssnat på henne att jag var ledsen att jag inte lyssnat på henne. Så grabbar och bröder, om ni har problem med att höra ert samvete så låt oss lyssna på våra fruar. Vänner, vad är det som händer? Jag förväntade mig ett sånt där dunder, halleluja och amen. Oj, oj, oj. Nej, vi går vidare. Det är bättre. Okej. Okay. I Psaltaren 40 så läser vi vidare lite grann. Psaltaren 40. Och det står skrivet i vers 9 så här. Psaltaren 40 och vers 9. Det står skrivet så här. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Låt säga så här, bara att göra en liten nyans eller skillnad. Nyansera lite skillnad här. I Gamla testamentet så var Guds lag given utifrån, så att säga, i form av bud och befallningar och regler och så vidare. Och de där befallningarna som kom utifrån, så att säga, de hade för syftet att väcka i oss en reaktion gentemot Guds påbud och Guds lagar. Så när David här ser att min vilja är att, eller min längtan är efter att göra din vilja, och då ser han så här att din lag är i mitt hjärta, då profeterar David faktiskt om någonting som kommer att komma i Nya testamentet, där det moraliska, lyssna på mig nu noga, den moraliska aspekten av människans liv kommer inte längre att bedömas efter den förmåga att bevisa eller visa i det yttre hur helig jag är, utan den moraliska aspekten kommer att gå så mycket djupare. Det kommer att gå in i hjärtat. Gud kommer genom på nytt födelse, genom sin helige ande, att väcka den somnade ande i oss, eller den somnade samvetet, till sin fulla förmåga att komma i harmoni med Guds lag och med Guds bud. På ett sätt ännu jobbigare aspekt. Troligtvis är det därför Jesus säger i Johannes 15:5, utan mig kan ni ingenting göra. Och egentligen måste jag säga så här, det kristna livet är det absolut det underbaraste som kan finnas på denna jord. Samtidigt det absolut jobbigaste ibland. Jag pratade med en av mina vänner nyligen som var kriminell och allt. Han sa, vet du vad, Stojan, jag vet inte vad jag ska göra. Innan hade jag inga problem att slå någon på käften. Nu får jag stora problem med det. Och låt oss vara ärliga. Utan Guds lag i våra hjärtan så skulle flesta av oss önska att vi hade inga problem att slå någon på käften. Men tyvärr så går det inte, eller hur? Okej, så i andra Samuelsboken, igen andra Samuelsbok, lyssna 24, så en vers till om det. Och så går vi till Nya Testamentet lite mer, andra Samuelsboken, 24 vers 10. David räknade Israels folk och ville bara se hur många de var, liksom. Lite kolla matriken, hur många medlemmar vi är. Och när han gjorde det, står det skrivet, med Davids samvete slog honom sedan han hade räknat folket. Och han sa till Herren, jag har syndat svårt genom att det jag har gjort. Okej, okay. Man skulle kunna säga, men vad är problemet, gode Gud? Han vill bara veta hur många soldater han har. Vi kommer vidare med det, varför det kan vara och det var fel. I Nya testamentet, som sagt var, så talas inte mera om någonting som kommer utifrån och utmanar vårt inre. Utan i Nya testamentet är det vårt inre som är i harmoni med Guds lag eller lever tillsammans med Guds lag. Och det är där som Gud ser till, och det är där Gud måste göra ett arbete i våra liv om samvetet ska vara vår medarbetare och vän. Och inte vår fiende. Johannes 8 och 9. Ni minns det där kvinnan som var inte så snäll. Och som fariserna tog i den där gärningen. I otrohetsgärning. Och de vill stena henne. Och de säger till Jesus. Vad säger du? Lagen säger att det som hon gjorde är fel. Och ni vet vad Jesus gör. Han säger till dem. Okej, det är sant vad ni säger. Den som är utan synd må kasta första stenen. Folkbibeln säger inte så, men faktiskt i andra översättningar står det skrivet att när han sa dessa ord så gick de därifrån allihopa överbevisade av sitt samvete. Okej, ser ni? De som till det yttre var i stort sett perfekta troende, de höll lagen, de betedde sig bra, alltihopa. De plötsligt möter något som är övermäktig deras präktighet. De möter plötsligt den inkarnerade guden, Jesus Kristus själv. Och han kommer med en moment och en dimension som slår sönder totalt all deras präktighet. I Johannes evangeliet, och det är sista versen till inledningen, okej? Johannes evangeliet 16, så står det skrivet de här fantastiskt, fantastiskt viktiga ord om den helige ande. Det står skrivet så här, i verserna 8-11. Jesus säger så här, och när han kommer, den helige ande, det är han, det är inte det. Hallå, det är en person, det är inte en kraft endast. När den helige ande, när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Vet ni, den enda synden som Gud inte kan förlåta det är att man inte tror på Jesus. Det står inte att det är synd att de röker och jag vet inte vad. Det är bagatellgrejer i jämförelse med otrohetssynd, så att säga. Om synd till de tror inte på mig, om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom till denna världens första är nu dömd. Så när den helige ande kom och föddes på nytt, så satte han igång en mycket känsligare apparat, så att säga. Vårt samvete blev levande på ett helt nytt sätt än i Gamla testamentet, även att där var det också levande. Okej, nu skulle jag vilja nämna att som jag förstår så finns det tre slags samveten. Det ena är det döda samvetet eller brännmärkta samvete, om man ska uttrycka det. Jag kommer att gå till dem varenda en där vid, ja, på hösten någon gång när det blir min tur igen. Men skämtar lite. Och det finns dödssamvete. Människor som är samvetslösa, så att säga. Människor som helt enkelt gör saker idag som är för de som har samvetet levande helt obegripligt. Okej. Det andra samvetet är ett gott samvete. Och det där är så lurigt. Paulus säger så här. Jag dömer inte ens mig själv, men detta betyder inte att jag är fri. Det jag bygger med det här är att hur man vänder och vrider på det, så är det krångligt. Och vi ska se varför det är krångligt. Tack och lov att det är så krångligt. Därför att det finns bara en utväg ur allt det här. Och det är att du blir medlem i Skogakyrkan idag, Halle. Okej. Och sen har vi det tredje slags samvete, och det är dåligt samvete. Och det är det här som är det vanligaste för oss allihopa. Okej, hur många vågar vara ärliga denna söndag förmiddag här? Och om jag frågar så här. Hur många av er har lite dåligt samvete just nu för någonting? Käre Gud. Jag vågar inte ens titta. Okej, det är det här samvetet som vi kämpar mest med. Bibeln kallar det för ont samvete, eller samvete som sårar oss. Okej, låt mig bara säga första goda nyheten med dåligt samvete. Dåligt samvete är inte på något sätt bevis på att du har fel i saken. Säg halleluja då. Håkan. Kan inte du ta akkord, och när du slår akkord och säger de alla halleluja? Det går inte, va? Okej. Men hör mig, det här är så otroligt viktigt, mina vänner. Att ha dåligt samvete är inte samma sak som att du har gjort fel. Eller att jag har gjort fel. Utan dåligt samvete beror på någonting. Och jag kommer att gå igenom det, inte idag, genom hela, annars skulle det inte bli någon fika. Men dåligt samvete är någonting som väldigt, väldigt många kristna kämpar med. Låt mig få läsa Romarbrevet 13 och så ska vi se två aspekter av det dåliga samvete. Det ena är när det dåligt samvete var onödigt och det andra är när den var nödvändigt men man har inte den. Är ni med, vänner? Okej. Okay. Bosse, om jag krånglar till, kom hit och tolka mig. Okej. Okay. Kapitel 13 i Romarbrevet, nu läser vi det här fina versen, som, eller 3-5. Till de styrande inger fruktan hos den som gör det goda, inger inte fruktan, självklart, hos den som gör det goda, utan hos den som gör det onda. Okej? Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt att göra det goda, så kommer du att få beröm av dem. Eller av den. Överheten är en gudstjänare till ditt bästa. Självklart. Skatter, grejer, allt till vårt bästa. Men gör du det onda ska du frukta. Till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en gudstjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig. Inte bara när man ser polisbilen på E18. Inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Men vänner, hur många av oss har inte varit i det här? Kör 140 och så säger frun, du, det är polis bakom oss. Och så sjunker hastigheten på 2 sekunder till 35 liksom. Ja men snälla någon, det är väl ingen här på vägen. Varför skulle jag inte kunna köra 140? Och det är klart att det är lättare att köra 140 när polisen inte är där, va? Jag kör aldrig 140, jag kör alltid 139. För att inte förlora körkort. Så gör du också, det vet jag. Okej, okay. Så här sätter Guds ord någonting igång som är väldigt, väldigt intressant. Det är att ibland gör vi inte det som vi borde göra för vårt samvetets skull. Låt mig få säga en sak, jag kommer till det snart. En av de saker som kan slita våra liv och göra oss oanvändbara i Guds händer, det är vår ständiga kamp med vårt samvete. Vänner, jag skulle våga säga det som är 10:e predikan i det här ämnet, slutet. Att om vi kan leva i ett tillstånd där vi har gott samvete hela tiden, då är vi tömda på saker som hindrar Gud att fylla oss med sin kraft och sin vilja. Ni vet, när samvetet och Gud kommer ihop på ett bra sätt, då är människor frimodiga. Tusentals kristna har tappat sin frimodighet på grund av sitt dåliga samvete. Okej, jag går vidare här för att det här är viktiga ämnen. Okej, sen i första Moseboken, jag ska inte läsa där, i kapitel 21, 6 verser. Där ser vi en man som gjorde fel och ändå inte hade dåligt samvete. Det är Abimelek, kung Abimelek. Abraham kommer till Egypten, är till Abimelek och säger till Sara, säg till dem att det är min syster. Och Abimelek fick information utifrån. Hon är hans syster och han gillar henne. Och han tar Sara till sig och ska ligga med henne. Och mitt på natten så blandar Gud sig i det där romantiken och hindrar honom att göra vad han ville göra med Sara. Och så kommer Gud till honom och säger, du ska döden dö därför du tog en kvinna som inte tillhör dig. Okej, men känner någon, vad är problemet här? Var Sara Abrahams fru? Det var hon. Hade Gud rätt att döma honom då? Jo! Efter lagen. Dömde Gud honom? Nej. Varför? Han till och med hjälpte honom att inte göra något dumt. Därför att han visste den informationen som Abimelech fick. Och han handlade utifrån den. Den informationen var tillräckligt bra för att han skulle gjort vad han ville göra. Trots att det skulle varit fel. Så han hade inget dåligt samvete. Så säger han till Gud. Gud, ska du döma nu en rättfärdig människa? Jag visste inte att hon är hans fru. Jo, säger Gud, det är därför jag hindrar dig att göra det som du ville göra. Och han hade inget dåligt samvete. Inte ens inför Gud. Och det här är otroligt viktigt. Ni vet, låt mig få säga så här. Otroligt många av oss går genom livet i många år med saker som dömer oss i vårt samvete som ingen anledning finns till. Kära Gud, jag vet inte om jag är liberal nu, men jag får sån nöd, kanske först och främst över mig själv när jag tänker på hur mycket jag har kämpat med det här. Och när jag ser på hur mycket Guds folk kämpar med det här. Låt mig få säga en sak. Det finns en fälla. Och nu ska jag läsa om den fällan. Så nu går vi på riktiga grejer här. Hebreerbrevet kapitel 9. Hebreerbrevet kapitel 9. Lyssna nu på den här versen. Vers 13 och 14. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på de orena, helgar till yttre renhet. Okej, låt mig få säga så här. Även den där gamla testamentiska lagen, den där ceremoniella religionen som de hade, liksom, till och med det hade en liten förmåga att stilla samvetet när de offrade för sina synder och grejer. Men Gud går vidare. Gud går vidare därför att Guds avbild människan är mycket känsligare än att bara offra något för det yttre präktighet. Gud vill ha hjärtan som är okej. Och så säger han, hur mycket mer ska då inte Kristi blod, lyssna nu på det här, rena våra samvete från vad? Från vad? Rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande Guden. Gode Gud, jag har tänkt så mycket på den här versen på sistone. Gud måste hjälpa oss att veta vad döda gärningar är och att bli fria från döda gärningar. För det är döda gärningar som är en av de största orsaker till dåligt samvete. Och nu ska vi titta på lite grann vad de här döda gärningarna är. Om jag säger så här. Jag ska nämna fyra saker som jag tror bidrar till dåligt samvete. Kanske finns flera, men jag tror att det räcker med de fyra. Det första som gäller oss troende, det är absolut de här döda gärningar. Det andra är att vår tradition som vi växer upp i, allt möjligt tradition, den kan orsaka också dåligt samvete. Tredje saken är självklart att dåligt samvete kommer om vi inte känner till sanningen. Om vi inte har tillräckligt med information om vad sanningen är. Och fjärde saken som bidrar till dåligt samvete. Det är när vi vet vad som är rätt men vi gör inte det ändå. Nu går jag till det här med döda gärningar. I Efesebrevet kapitel 2 och vers 1 och 2. Efesebrevet kapitel 2, vers 1 och 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni den på den här världen, på den här världens vis och följde härskaren över luftens väld och så vidare och så vidare. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Okej, låt mig få säga så här. Människan utan Gud är en död varelse. Ja, gode Gud. Om humanisterna hör mig nu så kommer jag få många likandet på Facebook. Vi är döda i oss själva när vi är skilda från Gud. Fysiskt, biologiskt, till och med delvis själiskt är vi levande. Men vi är döda därför att, om man säger så där, när vi föddes av Gud. Eller när Gud skapade oss och synden klippte av navelsträngen, om jag skulle uttrycka så. Så är vi klippta det där som trumpetbrodern sa här. Vi är klippta från den där källan, den helige ande och livet som kommer från Gud. Så att säga, lyssna på mig nu, att säga till en opånyttfödd människa att hon ska behaga Gud är som att döma henne till döden. Det är som att säga till en död hund, jogga lite så blir du levande igen. Men han är ju död. Hur ska en död kunna öva någonting? Och det här måste vi förstå, vänner. Därför är det det som evangeliet är egentligen i sitt hjärta. Evangeliet talar till döda och säger ett under behövs för att ni ska bli levande igen. Okej, okay, så nu går vi till oss själva. Vi är på nytt födda och då är det liksom åtminstone för oss möjligt att göra något som är bra, som inte bara döda gärningar. Och jag ska definiera vad döda gärningar är snart. I kapitel 6 i Johannes evangeliet, vers 28, så säger människor till honom så här. Jesus talar om att han gör bara det som fadern visar honom och så vidare, talar om livets bröd. Och så säger de till honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som har sänt. Okej. Okay. Om jag skulle säga så här nu. Det här är själva kärnan av vårt liv. Även att vi är på nytt födda. Även att vår ande är på nytt född. Även att vi har blivit gjorda till levande. Så är det otroligt många av oss kristna som ställer samma fråga som de här människor som inte ännu var på nytt födda. Vad ska vi göra för att Gud ska vara nöjd med oss? Detta är religionens hjärta. Så som vi definierar den. Religionen är, egentligen betyder det reunion mellan Gud och människa. Men så som vi definierar religionen idag, så är religionen människans försök att nå upp till Gud och hans standard. Och det är omöjligt för oss om vi inte är på nytt födda. Inte ens när vi är på nytt födda. Okej, okay. Och här kämpar otroligt många av oss kristna som kallar oss på nytt födda kristna. Vi är på nytt födda, men vi kämpar med det därför att, vet ni vad? Det finns i vår andra aspekter av vår personlighet, det vill säga den gamla naturen. Hon är obotlig, hon är arbetsskygg, Hon är arbetssjuk. Den gamla människan, hon kan aldrig sluta att jobba. Hon är arbetsnarkoman. Och även vi som är på nytt födda, vi faller i det där. Därför att det finns något i den naturen som aldrig blir fri från behovet att imponera på Gud och andra. Vad gör du? Frågar hon. Ja, jag går just igenom min 40-dagars fasta. Halleluja. Ja, men tack och lov. Skriva fischen på ditt hus och häng på huset liksom. Varför är du så? Jag fastar. Ja, men Jesus sa att du ska vara glad. Ja, men hur ska du dra den där glädje ansikten när det finns i den gamla människan som behov att liksom säga att jag bidrar till något så att Gud är nöjd. Jag har berättat om det här, men jag ska berätta en gång till nu. Så att ni som inte var förra gången ska höra det också. Jag kommer få sån merit genom det här, underbart. Det var för några söndagar sedan när lovsången pågick och det var någon, jag minns bara att hon sa där. Jag var välkommen. Och det var någon som började sjunga i anden, att inte upprepa alltihopa. Ni minns bara att jag, när jag skulle predika så sa jag bara, du som börjar sjunga i anden, fortsätt att sjunga. Och när den personen började, eller fortsatte sjunga, så kom himmelen över oss. Det kom en sån atmosfär över oss. Och det var fantastiskt underbart när man gensvarar till de himmelska toner vad Gud kan göra. Och det blev ett bra möte, tyckte många. Och självklart, trots all min ödmjukhet, så tyckte jag också det var bra möte. Jag minns när vi kom hem. Jag menar, vet ni vad, jag var som en ballong. Liksom ödmjukheten, och behovet av att bli bekräftad av att jag har hjälpt Gud. Halleluja. Och då liksom, jag sa till min fru, liksom, visst var det bra gudstjänst? Ja, det var underbart. Och käre Gud, tack och lov att jag var där och assisterade dig. Obotlig. Vet ni vad, ibland ska jag vara ärlig, och även detta kommer vi senare till. Jag ber inte mera om att Gud ska frälsa mig från det här. Jag ber bara att han ska hjälpa mig att förstå varje gång att jag gör det. Att jag kan säga, Gud, förlåt mig. Förlåt mig. Okej, okay. Så det här är då, vad ska vi göra? Och Jesus säger, den gärningen som Gud vill att ni ska göra, det är att ni tror på honom som han har sänt. Okej, låt mig få säga så här. Det här handlar inte bara om vår frälsning. Det här handlar om hela vårt liv. I varje livssituation, i vårt liv med Gud, så måste vi tro på honom som Gud har sänt, nämligen Jesus Kristus. För att utan honom, säger han i Johannes 15:5, kan vi ingenting göra. Och då är det självklart att en av de första reaktioner är, okej, men då så, vad underbart, semester med Jesus. Bör inte göra något. Jo, vi ska se vad vi behöver göra om vi ska samarbeta med honom. I Jesaja 64 och vers 6, lyssna på där. I och med att vi är döda så kan vi aldrig frälsa oss själva. Det är därför Jesus dog. Och om vi försöker behaga Gud, lyssna på där. Det här är inget kul, men det här är Bibeln. Jesaja 64, vers 6. Vi är alla orena, säger Jesaja. Alla våra rättfärdiga gärningar är som smutsig klädsel. Jag vet att ni har hört det här tidigare. Vet ni vilket ord vad det här egentligen, det där smutsiga kläder eller klädsel är för något? Det är de trasor som kvinnorna använde under menstruationstiden på den tiden. Så det där Bibeln säger, alla våra ansträngningar, alla våra goda gärningar för att vi ska framstå inför Gud så präktiga och så att han ska acceptera oss, i hans ögon är dessa gärningar som menstruationstrasor. Gode Gud, kan man få värre betyg än det här? Med andra ord, är det konstigt? Om vi är döda i oss själva på grund av synden, hur kan våra gärningar vara präktiga? Och vet ni vad, vänner? Det här är inte bara om frälsningen. Det här handlar även om vårt, som vi kallar det, helgelse. Och det är nu så här, att de här döda gärningar som, och det är intressant, ska jag läsa ännu en gång den här versen i Hebreerbrevet. Det är intressant att författaren när Bibeln säger om döda gärningar och samvete i samma vers, för det handlar om, ännu en gång, 9:14 i Hebreerbrevet. Hur mycket mer ska du inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar? Så att vi kan tjäna den levande Guden. Tre moment. Döda gärningar. Nästa gång kommer jag nämna 7-8 stycken vad de är. Men just nu vill jag nämna bara en sak. Döda gärningar är alla våra försök att behaga Gud när det kommer till vårt värde och när det kommer till vår frälsning. Okej, en gång till. Döda gärningar är alla våra gärningar som vi gör för Gud för att bli godkända av honom. Eller för att förtjäna något av honom. Eller för att han ska säga, bra, du är duktig pojke. Nu tänk på det här. Hela mänskligheten kämpar med det. Från spädbarnsbena undervisas att våra goda gärningar är anledningen till att någon berömmer oss. Som jag brukar säga, när lilla barnet ligger där och bajsar på sig och kissar dig rakt in i ansiktet när den är 8 månader, 9 månader. Åh, gullig, gullig, du kramar om honom eller henne, inga problem. När han är 3 år och kissar på ditt ansikte, då blir det inte så gullig, gullig, utan då säger du okej, aja, baja, så där ska du inte göra. Och när de går till toaletten, då gör det de ska göra. Åh, vad bra, duktig. Det är vår natur. Och så tror vi att det är så Gud beter sig mot oss också, men det gör han inte. Och det är det här som är så viktigt. Det där, vet ni. Det där är mer viktigt än vi fattar. Korset är lösningen. Där har Jesus offrat sig och med sitt eget blod renat våra samvete för alla tider. Det finns ingenting som kan göra våra samvete dåliga så länge vi litar på honom. Visst får jag dåligt samvete när jag beter mig klumpigt. Men jag behöver inte tillåta det dåliga samvete styra mitt liv. Jag kan falla tillbaka till hans fullkomlighet. Och hör mig nu, vänner, vad jag tycker är tragiskt. Otaliga kristna, eller så många kristna, sysslar med döda gärningar för att behaga Gud istället för att spara den kraften och tjäna andra människor och låta Jesus sköta vår helighet. Kära Gud, hörde ni vad jag sa? Så många av oss spenderar så mycket kraft att göra saker som ska behaga Gud istället för att använda den kraften för att tjäna människor där ute i världen som behöver uppleva hans kärlek och sen låta Jesus sköta om vår helighet. Jag är Herren, er Gud, som helgar er, säger Herren till oss. Och det är otroligt många döda gärningar vi sysslar med. Otroligt många. Och vet ni vad? Frukten av döda gärningar. Jag nämner 3 saker. Så nu får, ursäkta nu, det här är både farligt och befriande. Nu beror det på hur vår innersta reagerar på den här informationen. Frukten av de döda gärningar är, jag nämner bara 3 saker. Det ena och det första är frustration. Är jag frustrerad i min relation till Gud så är det troligtvis en av orsaker är att jag sysslar med döda gärningar. Ja, men kära någon, nu har jag bett i 17 dagar eller jag har bett i 15 år. Du svarar inte, vad är det här? Är det överhuvudtaget lönt att tjäna dig? Jag ska säga, det här är en annan aspekt. Mängder av folk som lämnar kyrkor idag, kyrkor, inte nödvändigtvis Gud, lämnar kyrkor på grund av att kyrkorna sysslar med döda gärningar i oändlighet. Ursäkta mig nu, eller vad ska jag be om ursäkt, gode tid? Det är det här jag är anställd för, eller hur, klass? Okej, låt mig få säga så här. Så länge, nu. Det är tufft, så det är därför jag tvekar. Ja, särskilt. Finns inget vin, eller jag menar vad? Så länge, det här är tufft, så länge våra gudstjänster är rösta henne, det är inget problem. Så länge våra gudstjänster inte tillåter Guds närvaro att komma till oss i allt större mått, så sysslar vi med döda gärningar. Vänner, låt oss vara ärliga och konstatera det. Det här är ingen fördömelse, gode Gud. Så länge jag sysslar med massa saker som bara hindrar Gud, så sysslar jag också med döda gärningar. Men det är därför den heliga ande är given till oss att leda oss i gärningar som han initierar och som är fulla av liv. Så frustrationen är en av de första tecken på att jag sysslar med döda gärningar. Lyssna på den där unge mannen i Matteus 19 och 20. Han kommer till Jesus, eller kapitel 19, och säger: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus säger till honom: håll buden, och du vet vad som står skrivet. Han säger: jag har gjort allt detta. Vad är det som fattas mig mer? Hur många av oss är inte här idag som har en känsla att det är något som fattas i våra liv före det ska bli så som det kunde vara? Jag har hur många saker som helst som jag skulle kunna säga. Det fattas mig det här och det fattas mig det och det fattas mig det. Och det är självklart, saliga är de fattiga i ande. Men det är en annan aspekt. Vad är det som fattas, eller på vilket sätt det fattas? Om det fattas på ett frustrerande sätt, då sysslar jag troligtvis en del med döda gärningar. Jag ser inte det bara det, men en del. Andra saken som är bevis på att vi sysslar med döda gärningar, det är missmod och trötthet. I Jesaja 49, vers 4, säger profeten: förgäves spenderade jag all min kraft, förgäves var jag så brinnande för Gud. Förgäves. Och tredje saken är, det är konstigt, när vi sysslar med döda gärningar så är det lätt att övergå till lagiskhet. Bara vi gör så här så blir det bra. I Matteus 15 och 2 så säger fariserna: varför tvättar inte dina lärjungar händer innan de äter? Tvättandet av händer är vad? En tradition som är en total värdelös grej i Guds ögon. Det är död gärning. Men när man lever i döda gärningar så ser man inte det. Utan man går vidare. Okej, okay. Så Hebreerbrevet 10 och 22. Nu går vi mot slutet. Hebreerbrevet 10 och 22. Låt oss orubbligt. Nej, jag vill läsa 22, inte 23. Ja. Både. Han säger så här. Nej, jag läser från 19. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Det här är predikan i sig. Vet ni vad förlåten är? Det var väldigt tjockt. Det var inte lätt att dra sönder det där. Och det står skrivet här att förlåten är köttet egentligen. Det är vår mänskliga natur som är förlåten mellan Guds allra heligaste och oss. Och varje gång när vi korsfäster bildigt talat vårt kött så ser vi in i Guds värld mycket bättre. Vi ser bakom förlåten i så fall. Och det är därför som jag kommer nästa gång att tala om hur vi samarbetar istället för att syssla med döda gärningar. Samarbetar med Guds ande för att han ska göra sitt verk. Så säger han: vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram till tro i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet, han är trofast. Gode Gud, ni ser hur mycket vi behöver där. Friheten från ont samvete eller dåligt samvete. Och när vi börjar gå in i det här, att allt för att ha ett gott samvete är fullbordad i Jesus, så kommer vi inte att tjäna den levande guden. Vi kommer att tjäna väldigt mycket oss själva. Jag ska avsluta med citaten av en författare som fick Nobelpris för många år sedan. Några kanske minns honom, heter Ivo Andrić. Inte nödvändigt att säga varifrån han är, va? Han skrev så här, ett fantastiskt avsnitt som förklarar just det som vi pratar om. Ja, det är lite fritt nu citat. Han säger så här, att mannen som är pappa i hemmet, han går till sin ikon som han har hemma, ikon. Och det är Gudfader där med sträng ansikte på ikonen. Och han tillber den ikonen på vilken han tror finns den som är hans familjs garanti för välsignelse och existens. Och så skriver han i nästa andetag och säger: och genom att buga sig för den ikonen tillber han sig själv och sin egen duktighet. Hur nära är det inte? Och jag beundras att en man som vitt som jag vet inte var på nytt född kristen, men troligtvis hade en tro på Gud och förstod det här, att det finns döda gärningar som egentligen alltid syftar till eget ära, egen ära och egen bidra till något som angår mig själv. Okej, egentligen vill inte jag säga amen, men jag ska säga amen. Får jag göra er bara lite nyfikna på nästa predikan? Okej. David hade problem med Saul, och David hade problem med att inte visa sin överlägsenhet mot Saul. Varje gång när skara fliken så ville han visa Saul: jag är faktiskt det överlägsen, jag kan döda dig nu. Men jag ska inte göra det. Det är ganska självtillfredsställande när man kan bete sig så, eller hur? Varför slog samvetet honom? Det är en bagatellgrej. Jo, därför att Gud ville rena honom från all självtillit. Från all tillit till egen kraft. Från allt sånt som kommer från gamla naturen, som egentligen inget annat än döda gärningar. David kunde fastat i 17 år för att bli fri från det här. Och jag tror att han skulle aldrig blivit fri från det. Hur blev han fri? Han blev fri att Gud bland annat tillät Simei, en man från Sauls hus, att förbanna David när Davids son Absalom gjorde uppror mot sin pappa. Och när David lämnar Jerusalem och alla hans hjältar är bredvid honom, så går den där hunden som Davids hjältar kallade Simei och säger: låt oss fixa honom där, han förbannar kungen. David säger: vad har jag att göra med er, ni Seruias söner? Om Herren har befallt honom att förbanna mig, låt honom göra det. Vet ni vad? Jag vet att Herren har hjälpt mig under alla dessa 40 år som jag har blivit frälst. Med vrede. Med ved den som ser mina tankar i vissa stunder. Jag har precis bytt alla tänder på grund av att jag har bet ihop tänderna så mycket för att vrede ska inte komma ut. Och Herren säger: Stojan, jag vill inte bara hjälpa dig att du byter protesen var tredje år. Jag vill dra det där problemet med roten ut ur dig. Så du behöver inte byta ihop tänder. Jag vill att du ska ha ett gott samvete. Och det där kan inte du åstadkomma med några andliga övningar. Liksom. Ni vet det. Gå till en som där och väck honom. Varför väcker du mig? Ja, åtminstone skulle jag reagera så. Oj, helig, 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 va? Förstår ni vad vi pratar om? Vänner, gå härifrån idag, även att du har inte kanske fått hela receptet. Gå härifrån idag och ta där korset på dig, den är lätt att bära. Det är så vi blir kvitt döda gärningar, och vi kommer att gå in på det lite mer. Vi ber tillsammans. Och nu skulle jag vilja bara uppmana dig, uppmuntra dig. Du kanske har varit kristen i, vad vet jag, hela ditt liv. Och ändå finns någon typ av fruktan: om jag inte gör tillräckligt är Gud nöjd med mig. Vet ni vad det är? Nu är det tuffa ord igen. Det vann ära för Kristi kors. Det vann ära för Kristi kors. Det enda som ärar honom, det är att säga: tillber dig. Du har gjort allt. Jag behöver inte vara rädd för något. Hjälp mig att spara all min kraft för att betjäna folk utifrån din kärlek istället för att använda min kraft för döda gärningar. Det vill säga att jag försöker behaga dig även när du har redan ditt fulla behag i mig. Fader i himmelen, tackar dig för ditt ord. Tackar dig att ditt ord säger att ditt ord är som tvegat svärd. Som åtskiljer benen från märgen, åtskiljer anden från köttet. Och som först och främst vill åtskilja vårt samvete från det dåliga och det goda. Och vi ber, Herre, att ditt verk ska pågå i våra liv fortfarande. Tackar dig att du gör det. Tackar dig att du vill. Du vill genom ditt eget ord, Herre, säga till oss att vi har ingen anledning att ha dåligt samvete när det gäller vår relation till dig, vår frälsning till dig, inte ens när det gäller vår helgelse till dig eller med dig. Herre, vi bara ber att vi ska inte blanda ihop där förmåga att känna skuldkänsla och dåligt samvete behövs faktiskt. Så vi ber om urskiljning och vi tackar dig att du har gett oss mäktiga resurser för att kunna fostras i det här. Och det är den helige ande, ditt eget ord och vår gemenskap med varandra. Tack Herre för det. Prisa dig Herre Jesus Kristus att ditt blod har renat oss en gång för alltid från det dåliga samvetet. Från faktum att vi aldrig kan uppnå det som du vill ha för att vi ska bli godkända av dig. Tack för att du ser oss genom Jesus och tack att du älskar oss genom honom. Och på grund av det som han har gjort för oss. I Jesu namn tackar vi dig. Amen. Amen.